En podcast från Aftonbladet.
Ja, det är Simon.
Hej fan, friheten anropar. Jag är loss från svensklägrets bojor. Jag är ute på vägarna i Mellanvästern och jag har just sett inte Argentina spela fotboll. Jag har sett Leo Messi spela fotboll och du, då mår man. Det gör man jävlar i mig.
Han kan den här sporten, så är det ju. Alltså, ja, han är ju tröttna lite redan före avspark. Man sitter och kollar på matchen i Fox-sändningar och man ser ju väldigt mycket Messi. Och det är väldigt, väldigt mycket reklam och det är väldigt mycket platta liksom, hyllningar av Leo Messi. Och sen så kommer Leo Messi in och förlåter allt. Vad fan. Låt grabben göra reklam. Hylla honom sönder och samman. För det finns faktiskt ingen gräns. Det här var ju kvällen när fotbolls-VM blev något annat.
Ja, nej, men det är ju precis som du säger. Och på plats och ställe så förstärks ju hela stjärnkulten runt Leo Messi. Utan att han har någonting att svara för det. Men Argentina har ju blivit det som förr var Brasilien. För under liksom egentligen alla VM-turneringar som jag har varit på så har ju Brasilien varit Harlem Globetrotters. De har varit the main attraction, de har varit Real Madrid. De har varit laget som alla flockas runt, som drar till sig ett globalt support och som spelar matcher som är så övertecknade att det fan knappt går att komma in på dem. Medan Argentina har ju varit det hårdkokta alternativet för tuffingarna och fotbollskonnässörerna. De har haft den riktiga fotbollen, de riktiga läktarna, allt det där som man brinner så mycket för. Och nu är det ju kanske inte så att Brasilien har tappat jättemycket i lyster, men Argentina har ändå gått om. Nu är det Argentina som drar till sig tiotusentals supportrar, eller vad de nu ska kallas, i Argentina-tröjor, i Messi-tröjor, från Bangladesh, Indonesien, Sverige, Schweiz, Honduras, Grönland och allt däremellan. För den här matchen gick ju på Arrowhead, du vet, Kansas Chiefs NFL-stadion, och den tar väl typ 70 000. Och det är väl, ja, vad kan det vara? Ett tusental, 1500 algerier som på något sätt har lyckats trotsa både visummurarna och de ekonomiska hindren att tagit sig hit. Men resten är ju bara albiceleste. Det är bara himmelsblått och vitt. Och så kan det inte vara. För det finns inte 65 000 argentinare som har råd att åka hit på de premisserna. Men ja, svaret ger ju sig självt. Det är en global publik i Argentina-tröjor. Det är Leo Messis fel. Det är Leo Messis förtjänst. Det spelar ingen roll vad Leo Messi gör eller för med sig eller innebär. För alltså, det är ju över. Alla diskussioner är ju över. Och det är knappt ens att jag menar att diskussionen om vem som är bäst genom tiderna är slut. För det tycker jag ju att den har varit ganska länge. Jag är ju lite inne här och nu på att fan, han är väl bäst i världen nu också. Han var väl bäst i världen i fjol. Bara det att det glömdes bort för att han spelade mot Sporting Kansas City. Vad fan, ingen kan ju spela fotboll som honom. Det är klart att folk kan springa snabbare och skjuta hårdare och tacklas mer. Men ingen kan spela fotboll som honom. Jag tror fan det är fortfarande giltigt.
Ja, alltså det grejen när vi satt och tittade på, jag såg andra halvlek i enskildhet och det var ju då man njöt, det var match och så vidare. Andra halvlek såg vi på någon, ute på någon sportbar när vi käkade middag och sådär. Och ämnet kom upp sådär, vad fan, vad är han? Han är född 87, han är 39. Det var ju slut i Qatar, men okej, en sista goat-dans. Och så landar man i att, ja men Leo Messi om 4 år, ja, vad fan.
Varför inte?
Han kommer ju fortfarande ha blicken och den överlägsna förståelsen och allt det där. Och ja, ni som slipper följa Fox sändningar ser ju inte heller Zlatan Ibrahimovic, som jag tycker är ganska outhärdlig där. Men när han hyllar Leo Messi så det går att tro på honom, att han pratar om Leo Messi på ett sätt som man inte gör om någon annan, att det Messi har någonting som ingen annan har. Och där tror jag att Zlatan är ärlig. Jag tror att han har upplevt det som alla med, liksom, med en ren och klar blick och en förståelse för det här spelet förstår att nej, det finns ingen annan. Det finns faktiskt ingen annan som har det. Det fanns spelare i Barcelona som hade blickar som pekade åt ungefär samma håll om de var Xavi eller Andres Iniesta. Men de var beroende av andra också. De var beroende av att ha någon att vägga med och sådär. Messi är inte beroende av någonting. Han går bara ut med sin trollstav och gör den här sporten till någonting helt, helt annat.
Prata Zlatan utan förbehåll nu när han pratar om Messi. Det är inte att han har något som ingen annan har, men det är inte liksom den typen av retorik.
Ja, alltså det här är första sändningen med honom jag har sett. Och det, där var det, jag antar att han också är en del i att det ska byggas. Det ska säljas Fox-abonnemang och det ska byggas fotbolls-VM. Och så vidare. Det var någon grafik där i andra halvlek att goals on Fox today. Mbappé 2, Haaland 2, Messi 2. Det var liksom att Fox skickade ut stjärnornas mål ute i stratosfären. Så nej, om det fanns liksom inget utrymme för Zlatan att överhuvudtaget komma med några män och sådär. Men jag tror faktiskt inte heller att han hade gjort det om man hade pratat fritt från hjärtat.
Nej, alltså vare sig Fox eller FIFA hatar ju hur den här VM-dagen vecklade ut sig. Och det gör nog inte Zlatan heller, för jag tror ju absolut att det ganska länge ändå fanns en känsla av rivalitet och en känsla av att vilja hävda sig och mäta sig. Det tyckte jag fortfarande gick att spåra i hans självbiografi, hans första självbiografi, den självbiografi som är värd någonting. Att då var det ju det här att jag kommer till Barcelona och Pep Guardiola förstör mina möjligheter, för jag tvingar honom att välja mellan Messi och mig, och då väljer han Messi. Och då finns det fortfarande kvar det här att, och visst, Messi är ju faktiskt jävligt bra, men det är jag också. Det var jag också. Det hade kunnat gå lika bra ifall Guardiola hade pekat på mig istället. Men med åren så får jag också känsla av att till och med Zlatan har resignerat för att här är han underlägsen. Och Zlatan har väl aldrig någonsin känt sig underlägsen i något enda sammanhang mot någon annan människa. Men när det kommer till att spela fotboll med eller mot Leo Messi, då accepterar till och med han att han är underlägsen.
Ja, det är PlayStation som han vid något tillfälle uttryckte det halvt ovilligt, men det bara blev så. Sen tyckte jag att det var himla fint, jag vet inte hur mycket du har vid tv-skärmen på läktaren också, men att se. Det är en annan utstrålning. Det var en annan utstrålning av Messi i Qatar, där han ju var för första gången såg man gatans Messi spela fotboll, att han var en jävla tuffing mitt i allt också. Här var det ju den åldrade Messis befriade, vackra, öppna leende som syntes efter de där målen. Det var också något nytt delvis i alla fall.
Det kom någon uppgift om att han skulle ha gråtit efter första målet. Inget som jag uppfattade, inget som jag har liksom kunnat kontrollera eller i så fall ha någon bakgrund till. Men det var inget som du heller uppfattade, eller?
Nej, jag såg inga tårar. Det gjorde jag faktiskt inte. Däremot så var jag ju själv...
Vem ska då se alla tårar? Lite...
Ja, exakt. Men jag blev ju småbesviken att Algeriet inte fick 1-0 målet. Alltså... Argentina fick inte sitt 1-0, men att Algeriets 1-0 hade kanske gjort någonting annat med matchen som hade varit välkommet.
Vet du vad, jag behövde inget annat av matchen. Den här gången gjorde jag inte det, och det är även där så att alla ens traditionella invändningar om fotboll som en kollektivistisk sport, en fotboll utan stjärnkulter, en fotboll som ska handla om märket på tröjan och inte namnet på ryggen, alltså det försvinner inför Messi. Och det är ju också det här med att det är ju så speciellt att se det här världsmästarlaget som ju är döpt till La Scaloneta efter förbundskaptenen Lionel Scaloni. Det är klart att det inte är La Scaloneta. Jag vet inte om La Messineta är grammatiskt korrekt, men jag har aldrig tidigare sett ett lag kunna vara konkurrenskraftigt på premissen att 10 spelare kriga matchen och en kille har mandat att göra precis vad han vill. Men det är ju det som är laget. Alltså backlinjen försvarar, mittfältarna tacklas, springer, skyddar Messi. Och sen har vi till och med en världsanfallare högst upp, oavsett om det är Lautaro eller Julian Alvarez, som också bara ställer upp på att min funktion här, det är bara att öppna upp yta för Messi. Och sen springer jag runt lite grann och håller klubban i isen. Ja, men då kommer ju några assist som är med gratis mål. Men alla i den här truppen ställer upp på att ja, men vi spelar för Messi. Varför ställer de upp på det? För att det funkar, för att det gjorde dem till världsmästare. Och det funkar ju inte med någon annan spelare. Ett lag har aldrig byggts på ett sånt sätt och just varit konkurrenskraftigt högst upp i världseliten. Alltså Brasilien under Pelé var inte så. Argentina under Maradona var inte så. Då var det Maradona som spelade för alla andra, där alla andra nu spelar för Messi. Och det funkade 2022. Det borde inte funka nu för att de andra har blivit 4 år äldre. Men vad fan vet man? Vem går in i en verbal boxningsring och säger att Argentina kan inte vinna VM? Det går inte att påstå något sånt när laget är byggt som det är och killen i mitten heter som han heter.
Nej, det, alltså, just det där upplägget. Jag minns hur knockad jag blev när jag såg Manchester United med Cristiano Ronaldo spela Champions League-finaler och sådär. När Ronaldo var så pass bra så att han fick vila sig längst fram. Han tog inget defensivt ansvar. Han skulle bara avgöra matcher. Och att han var så pass bra så att till och med Wayne Rooney insåg, förstod och underordnade sig och sprang ner och spelade högerback. För att han förstod det också på samma sätt som du tecknar. Skillnaden är att det där var en match eller två eller tre matcher under en säsong. Med Lionel Messi så är det ett landslag och det är VM. Och det är ett VM och det är ett VM till och det är alla åren däremellan som så många accepterar och underordnar sig. Och det är något alldeles extra med ett lag som funkar på det sättet. Andra lag har ju försökt. Alltså det är ju ett av de problemen som Paris Saint-Germain hade med Mbappé, som väl kanske franska landslaget också riskerar att få med Mbappé. Att ja, man underordnar sig honom fast det funkar inte, för att så bra är inte han.
Nej, alltså problemet med det PSG-lag som ju la sig knät på Pochettino, det var ju inte att det var Messi, Mbappé och Neymar. Det var att det inte gjordes en tydlig hierarki dem emellan. Det var att inte Pep Guardiola var där och bara pekade och sa att det är Messi. Och liksom, ja visst Mbappé, jag vet att du är bra. Absolut Neymar, jag fattar att du kom hit för att slippa Messi och kunna vinna Ballon d'Or själv. Men ska det här laget fungera så är det inte 3 frisedlar. Det är 1 frisedel och den går till Messi. Hade Pochettino bara haft den liksom karaktärsstyrkan och klarsynen, då hade väl det PSG-laget såklart vunnit Champions League ifall liksom Messi och Neymar, eller Mbappé och Neymar faktiskt hade ställt upp på att spela för Messi. Men det gjorde de ju aldrig riktigt, för att det inte var någon som kommenderade dem att göra det, för att det inte var någon som sa att antingen är det så här eller så är det ingenting.
Nej, men det är helt sant det. Är det något annat, någon annan medtag som man ska ha från
Ja, vad fan, det ska du ju, bara för att jag behövde ju komma ut och komma iväg. Alltså hunden kan inte buras in i ett svenskt lägerkontext. Var ju rastlös och olustig igår. Och nu är jag plötsligt liksom adrenalinfylld och löddrig igen på det sätt som ju VM måste göra mig. Och det var kanske inte så det kändes när klockan ringde vid 6-rycket i morse och jag skulle kriga mig igenom en resa hit upp till Mellanvästern. Men just det där, bara att komma hit, fan vilken grej inte det. Jag har inte varit så mycket i USA, jag har aldrig varit i the Midwest tidigare. Liksom flyover states, de har bara flugit över. Men nu är jag här och nu kan jag liksom rulla in längs Missouri-floden, se en sån här klassisk amerikansk storstad skyline, torna upp sig som en hägring i horisonten och känna att nu är jag ute på vägarna igen.
Men fan, vad jag vill föreställa mig dig som någon sorts Tom Sawyer, Huckleberry Finn-figur som knallar runt där med knytet över någon käpp över axeln, visslandes.
Och ta en julångare härifrån sen.
Jag vill se det, skicka bilderna.
Jag vill göra det. Men det var också en sån grej som hjälpte till, för jag fick inte mitt hotellrum när jag först kom fram. Jag flög ju så jävla tidigt så jag kom ju även fram tidigt. Så jag var väl på hotellet vid 11 eller någonting. Och de bara, nej, det blir ingen rum, det är incheckning 3. Och det är ju en av liksom mänsklighetens stora kapitulationer. Att vi har resignerat inför att hotell får utcheckning 11 och incheckning 3. Men då var det liksom två val. Antingen åker jag ut till arenan och sätter mig i ett presscenter och läser på lite extra om det senegalesiska laget som skulle in i turneringen. Eller så tar jag 3-4 timmar och passar på och faktiskt, jag ska inte säga se och gör Kansas City, men i alla fall doppar tån i Missouri-floden. Så jag gjorde det och åkte ner till gamla Vine Street där Charlie Parker en gång bodde och jazzen fick nytt liv. Och jag skiter ju i jazzen. Jag har ingen känsla för Charlie Parker. Men,
Bird för fan.
Ja, visst, absolut. Skicka en bild på American Jazz Museum till min son som bryr sig om jazz. Och han blev genast oerhört... Han jazzar. Han blev oerhört liksom engagerad att vi skulle tillbaka till Kansas City. Och inte mig emot. Det är ju en sån här stad som likt många andra amerikanska städer drabbades av centrumdöd och white flight för 40-50 år sedan. Och så har de haft de här årtiondena med en helt jävla övergiven, trasig och livsfarlig stadskärna. Men nu håller de på att reclaim the inner city. Och de gamla postkontoren och bankhusen och fabrikslokalerna får nytt liv. Så nu börjar man ju känna att det här kan nog fan vara en plats man skulle kunna trivas på. Och de gånger jag var i liknande städer tidigare, då har det varit för mycket av det där med att stadskärnan är död. Och det enda du kan göra är åka bil ut till några jävla köpcenter med AC på fullt blås. Och det gör det liksom inte för mig. Men Kansas City var i alla fall nära att funka. Och jag var jätteglad att jag fick de där timmarna. Och det gjorde att jag hade lite stunds i steget redan när jag kom hit. Sen tänker jag att det var negativ. Men jag kan ju ändå bara ta in det här att inte ens Argentina är ju där de kan vara på läktarna eller ens i närheten. För att de kan ju inte komma i nummer. De likt... ja, icke-afrikanska och liksom icke-Trump-stängda landslag har ju med sig förbundskvoten, och det är väl 2,5-3 000 biljetter, och de har ju liksom skickats ut till folk som på ett eller annat sätt anses förtjänare, och det är ju barska gossar. Jag såg nu på att de bombas de hade fått in, så var det La Guardia Imperial, alltså Racing Club från Avellanedas barra som stod och hamrade. Och himlarna ska veta att de gör jobbet, de fixar svänget. Men 2,5 tusen på en 70 000 arena, det blir ju inte vad Argentina kan vara när de har 50 000 av en 70 000 arena. Det låter ju och det är liksom en bra gung, men det är för få som kör. Och nu efteråt så, jag tog ju lite tid på mig innan jag ringde upp. Och det var ju för att jag ändå ville uppleva det som de alltid gör. Att de står ju kvar i en eller två timmar i kurvan och går igenom repertoaren. Och det fick jag ju i alla fall nu, att när hela resten av arenan var tom, då står de ändå 2,000 från barran och kör liksom 10-12 av sångerna, 10-12 verser var. Och så fyller de en jävla setlist under ett timslångt gig. Och det tillför ju också någonting, det gör det.
Fan? Ja, man ser fram, man ser fram emot Argentina går så här till semifinalen eller någonting, för då hela visumsystemet, hela liksom dynamisk prissättning på biljetter, då får vi se vad den går för. För då kommer det komma 50 000 barra hinchas liksom. Och då får de, då kan Trump och hela liksom ICE och allt vad de heter göra vad fan de vill. De kommer ju komma in på något sätt.
Ja, nej, men så är det ju, för så är det alltid. Det kvittar om det är Ryssland med Putin eller Qatar, som borde vara helt ekonomiskt omöjligt, precis som du säger, på ett eller annat sätt kommer de. Och just, ja, ICE får väl försöka, men de kommer när de vill, de går när de vill och de åker hem när de tycker sig vara klara. Så vad fan, det ser man fram emot. Men du då, hur har din dag varit? Hur har din VM-dag förflutit?
Och grejen är att det har verkligen varit en VM-dag. Det var ju en blek dag i Follan. Spelarna har ledig dag. Någon form av ledarpresskonferens med Kim Källström och Niklas Kallén, ny GS på förbundet. Och det där kunde jag med ganska gott samvete strunta i, för jag tog mig en VM-dag. Jag har kollat på fotboll faktiskt väldigt mycket. Och medan du liksom var och hängde med Bird och Count Basie och allt vad de heter, så har jag travat mig igenom Norge, Irak, jag har sett Frankrike, Senegal, jag har sett Argentinas match.
Är det Österrike och det har ju varit helt nu förresten?
Den är på, absolut. Den
har stått på tiden här. Har det hänt något?
Nej, kan man inte säga. Jordanien har haft den bästa chansen hittills. Vi är 7 minuter in i matchen.
Och det är jävligt kul om de kunde göra något. Men ja, jag läste ju din krönika från Norge-Irak. Det var ju fan inte en match som saknade storylines eller för den delen liksom fotboll den heller. Bra match, sevärd match, känsloladdad match såklart.
Ja, men jätteimponerad av båda lagen egentligen. Jag tycker det är oerhört starkt med den bakgrunden Irak har att komma hit och prata om mod, att nu ska vi våga och det första VM 40 år och sådär, och man går upp med ett, någon sorts ihopplockat diaspora rövarband, och det är inte bara snack, utan de är jättemodiga, de är jättefrejdiga, de är jätteaggressiva och smarta i sin fotboll, och de har ju lägen liksom, de kan ju verkligen, de kan ha oavgjort efter en timme, de kan liksom i princip, ja, med maximal utdelning kan de till och med leda matchen efter en timme.
Fan vad man vill att den där vänstervollen just före paus ska susa i nätet.
Exakt.
Vilken mål, vilket ögonblick det hade varit.
En sorts mittbacksvolley, eller hur? Mm. De där som, ja, 99 av 100 så sitter den på rad Z liksom. Man skjuter knappt ens för att försöka göra mål, därför att bolljäveln ska dö på en eller andra sättet, och ja, den är ju inte långt borta som du säger. Men så är det ju så att Norge, det finns en kvart i början där man känner att ja, de är nog lite tagna av stundens allvar här, det är nog lite jobbigare än de trodde, och det är tufft att komma till ett VM där man aldrig förut har varit, men sen har de Haaland, mitt i allt så har de ändå Haaland, och de har Nosa. Och det räcker. Jag tycker att det går ganska blek i matchen, men det räcker med de spelarnas kvalitet för att de ska åka iväg och ta det som sen blir en väldigt, väldigt bekväm seger och ha en väldigt skön sista halvtimme.
Jag unnar ju faktiskt inte det norska folket något ont, till skillnad från många andra svenskar. Men med det sagt så är det klart att jag ändå hade hoppats att Irak skulle få någonting ur matchen som vägde liksom 40 års tungt för dem. Och det är ju därför jävligt synd att det blir det där jävla 2-1 målet för Norge precis när Irak hade haft sitt ögonblick. Och det kommer de alltid ha med sig. Men hade de inte själva kastat bort det med badvattnet efter 3 minuter, ja, då hade det ju mycket väl ändå kunnat hända någonting med själva dynamiken i matchen. Sen är det ju som du säger, de har Haaland, och det känns som att Norge kommer ju aldrig tappa poäng mot ett sånt här underlägset, lågt stående krigarlag. För liksom förr eller senare bryter han ju igenom. Han hittar ju bara en väg som inte finns och liksom, ja, men stångar in den boll som bryter ner den typen av motståndarlag. Det är klart att det blir något annat mot Senegal i nästa match. Men jag kan liksom inte se hur Norge ska tappa poäng i matcher som vi förväntar oss att de ska vinna. För Haaland kommer lösa det.
Ja, nej, jättemycket den känslan. Och jag, alltså sådär, ja, han kan inte göra allting själv. Nej, men det behöver han inte heller, för att du har, i normala fall så har du Martin Ødegaard, du har Antonio Nosa, du har Sørloth som jobbar och sliter och så stångas där framme. Och det räcker rätt jävla långt. Bollarna kommer komma fram, och kommer bollarna fram, ja, då är han där och då kommer han stånga in sina mål. Så det är liksom inget snack, faktiskt. Sen, jag vet inte, såg du Frankrikes match?
Jag såg ganska stora stycken. Jag var på Charlie Bird Parker-äventyr fram till matchminut 40 eller någonting. Men sen kollade jag efter det och fick ju känslan av att Mbappé absolut, men i mina ögon är det som avgör matchen att Deschamps har så jävla mycket auktoritet och arrogant självsäkerhet att han pallar och göra bytet där han liksom flyttar på Ousmane Dembélé, Ballon d'Or-vinnaren, för att sätta Olise i fler och bättre mer centrala positioner, och betalningen blir ju den som visar sig i målprotokollet. Alltså Olises passningsspel är ju liksom inte det man förknippar med honom, för han har ju länge uppfattats som Arjen Robben i ny kostym. Well, Arjen Robbens passningsspel var inte riktigt jämförbart, det kan man säga.
Nej, alltså det är jättehäftigt in med Olise, och alltså det är oerhört bra val. Vilka toppen du har haft som inte bara hänger med Count Basie och Charlie Parker och ser på Messi, utan att du också snabbspårar förbi Frankrikes första 40. För fy fan vad dåliga de var. Fruktansvärt tröga, stillastående, meningslösa. Det är ju samma där, att Senegal kan ju mycket väl springa in. Jackson har en, två bra chanser. Och det,
jag kommer in precis när han skifflar den där över strax före paus, och det är ju ett jätteläge naturligtvis. Det är ju något så jävla typiskt med honom också, att när han väl får iväg ett 24-karatigt avslut, ja men det är klart att det är offside. Det är klart att han inte får något för det. Det är ju det är verkligen honom i koncentrat på något jävla sätt.
Ja, Papphammar. Men sen andra halvväg så är det ju oj, vilket oerhört lag det är. Sen visst, absolut, de har ytterbackar, alltså både Kondé och Hernandez som är liksom, jag vet inte när de gjorde en bra match senast, men den offensiva slagstyrkan är ju, det är något i hästväg. Och när då Olise framförallt tankar igång Mbappé, så springer han ju också och ler, inte på Messi-sättet men på sitt alldeles högst personliga sätt, och ser ut som att ja, det kanske är han som är världens bästa spelare om 2 veckor också. Så ja, det är, det finns något. Det finns en jävla bredd. Och precis som du imponerar faktiskt av Deschamps coachning för en gångs skull.
Men han är ju en jävla tjurgubbe. Men han är en tjurgubbe med integritet och auktoritet. Och liksom en nästan Lasse Lagerbäcksk ovilja och allergi mot att bli populistisk. Och ska du just sätta ett lag som funkar med 4-5 liksom Ballon d'Or-kandidater högt upp i planen, ja men då kräver det ju att du sätter ramar på plats i övrigt, och för den delen för frontkvartetten också. Och är det något Deschamps är, så är det fan en ram.
Ja, absolut, alltså han har definitivt sina brister, men de som är, har svårt för honom ser ju inte de kvaliteterna. Att ska du träna ett franskt landslag, det måste vara en jäkligt speciell figur, för annars blir du uppäten av de här enormt starka karaktärerna som alltid finns runt och i det där laget.
Vad fan, det känns som att vi på gott och ont tappar form och struktur och ram i vårt poddformat.
Vi har ingen Deschamps.
Nej, vi har ju fan inte det, och jag vet inte heller om vi ska ha det. Jag tror att det kan vara ganska mycket värt att leva på känslan i slutet av en VM-dag också. Vi ska inte heller fastna i liksom någon pliktskyldighet att nu ska det vara en punkt som kretsar kring livet utanför linjerna. Nu ska det vara en punkt om någon specifik spelare. Du kan få båda de punkterna om du vill, men jag vet inte om du vill det. Jag vet inte om jag vill det.
Inte alls jättesugen. Jag har ju, alltså det blir lite refererande för dagen, men det är för att det har varit en speciell dag i fotbolls-VM. Det här får man ju säga, liksom där. De stora elefanterna dansar inte, och de dansar jävlar mig bra. Så att vi är lite upprymda av det. Ni får väl ha överseende med att det blir ett lite refererande avsnitt. Utanför linjen, jag refererar där också, för jag skrev en text. Det var inte min avsikt och tanke då att skriva någon slags text om vad FIFA är och inte är. Men så såg jag de där bilderna ifrån när Infantino var inne i Irans omklädningsrum. Har du sett dem eller?
Jag såg dem men orkade faktiskt inte se klart, för att precis som du skrev var det så jävla osmakligt att det var svårt att liksom palla och titta vidare. Så jag stängde av. Den facken stängde för övrigt av vägen för mig när jag skulle in på Arrowhead här i Kansas City. City, så jag hade honom på liksom två armlängders avstånd tidigare idag med hans jävla VIP-bil från privatplanet kom farande från, ja, det som måste ha varit Inglewood, Kalifornien, för där var han ju bevisligen och snackade med iranierna igår.
Ja. Ja, nej, men det är, ja, ibland så det bara blir så där att det är någonting som kokar, det bilder som gör någonting. Alltså när man är medveten och man ser det här har Iran gått igenom på samma sätt som när han då på kongressen står mellan delegater från Israel och Palestina och vet om exakt vad de har gått igenom.
Och gör today sig själv, I feel Palestinian, today I feel Iranian, absolut.
Exakt så.
Det är ju någonting ändå, det är ju något fascinerande med den megalomanin som gör att han ju på allvar själv tror på det han säger. Han tror ju att han kan sätta sig in i hur iranierna haft det. För hans farsa var immigrant i Schweiz från Italien. Då vet han allt om the hardships of life. Och det är, alltså, det är helt uppenbart och jättetydligt att själv tror han på det. Och det är en så fascinerande stilstudie i verklighetsfrånvändhet, verkligen.
Ja, nej, men jag tror att det är helt sant. Jag vet inte om det gör honom mer eller mindre sympatisk, men han är inte en hycklare, tror inte jag. Jag tror inte att det är det handlar om. Jag tror att han tror på det han gör, han tror på det han säger. Och han ser inte liksom de här helt barocka motsättningarna i det han står för och den han försöker vara. Han har ingen aning om det. Så nej, det händer ibland att man bara... en text måste ut och det var så i det här fallet. Men jävla bra val hela vägen av dig idag. Alltså, du väljer bort Infantino, du väljer bort Frankrikes första 40, du hänger med Charlie Bird, du åker ångbåt på Mississippi-floden och
med
sen så är det Lionel Messi. Oj, oj, oj. Ja,
ja, nej, det har varit
jag håller käft, bara, känner jag.
VMs hittills bästa dag, det har absolut varit för mig, och det skulle också bli det som hade blivit min utanför linjerna punkt ifall jag hade tagit den. Nu vet jag inte om jag är på väg in i den eller inte, men jag kände ju att fan, idag, det ska inte vara FIFA, det ska inte vara Infantino, det ska inte vara Trump, det ska vara mina erfarenheter med amerikanska Uber-chaufförer. Och du som jag vet ju att som journalist så hänvisar man aldrig till taxichaufförer, för ska du ta till någon fotbollsstad i världen och på allvar använder källa taxichaufförer, ja, då borde du kanske inte vara någon annanstans, men du borde göra jobbet annorlunda. Men det här är ju inte ett arbetsredskap som har uppstått, utan det är bara en liksom, kulturell fascination över det faktum att amerikaner konverserar dig. Liksom ursinnigt och oupphörligen, men ändå på ett sätt som är lätt att gilla. Och jag hatar ju egentligen att prata i taxibilar. Jag vill inte att Uber-chaufförer ska snacka, i synnerhet inte när man gör de här långa 40-minuters körningarna ut till någon flygplats någonstans. Men varenda jävla gynnare jag hamnar med strikes up a conversation och holds a conversation för den delen. De tar inte slutet, utan de är så jävla skickliga på att chitchat, småprata och konversera. Och jag måste ju halvt motvilligt erkänna att det också börjar bli något som tillför saker till mina dagar. I Kalifornien så hade jag ju en väldigt liberal snubbe med en fru som var författare och ungar som var tennisspelare. Och då var det den taken på Trump. I morse i Dallas så fick jag den andra sidan av Trump-diskussionen. Dunderrepublikan och liksom NRA-anhängare. Men ändå jävligt likable. Och jag har haft allt däremellan här i Kansas City. Och jag hade en ung kvinnlig chaufför som pratade om hur det var att vara latinomamma i dagens USA och försöka driva runt en småbarnsfamilj på Uber-pengar. Och jävlar i mig, det är klart att det ändå ger mig mer än att bara sitta och vara tyst och sur och stirra ut genom fönstret eller stirra ner i mobilen, att det där är konsekvent och genomgående. Här får du, lite på gott och på ont, men mestadels på ett positivt sätt, ett samtal när du sätter dig i Uber-bilen. Det är inte bara a ride, det är a ride and a conversation. Och hade du tvingat mig på förhand hade jag varit livrädd och avståndstagande. Men idag, som du märker, är jag ju livsbejakande. Och det är fan också en del av mitt VM utanför linjerna.
Today you feel latinomamma.
Ja, fan i mig. Fan i mig. Och det är inte så dumt att vara latinomamma heller. Det är det som är grejen. Det är just den känslan.
Ja, får man tänka på, var det Morrissey som fick någon fråga om Tattoo och deras cover där?
Alltså de här estniska, lesbiska...
Nej, var de ryska va, eller?
Ja, det var de säkert, ja. Jag blandade ihop den frågan... med staden Tartu säkert.
Ja, rimligt. Där har vi varit både du och jag va?
Ja, såklart.
Ja, ja. Nej, men de gör ju en cover på The Smiths och när då får Morrissey frågor om det där. Ja, vad tycker de? Ja, men vi ser oss så här. I mean, there are a couple of Russian lesbians, you know. Morrissey svarar, well, aren't we all?
Ja, nej, exakt. Exakt Morris, och det är precis i den kontexten. Jag tror till och med att there are a couple of Russian teenage lesbians.
Just det.
Och svaret mycket riktigt, well, aren't we all? Vilket ju är oerhört användbart. Just aren't we all har ju smugit sig in i den egna repertoaren av stickrepliker. Man bara kastar ur sig ryggmärgsmässigt. Men du har helt rätt att det är därifrån det först kommer, och det hade jag fan glömt bort.
Ja, du ser, påminnelse krävs. Tänker du prata spelar och blicka framåt någonting, eller?
Nej, jag eller tänker nog fan inte det. Vi friassar lite grann och kanske tar oss över till det lite mer, jag vet inte om jag ska säga heltäckande, eller för den delen väldigt inzoomade temat som du har ägnat dagen åt att förbereda. Vad vill du berätta om?
Ja, jag har väl ägnat de senaste 12 minuterna åt att förbereda en. Det är väl som mer är någon form av diskussions- eller samtalsämne än vad det är ett tema.
Hörru du, fail to prepare and prepare to fail, som inte Morrissey hade sagt.
Ja, sant, men vad fan. Två kröniker och ett poddavsnitt, det är ungefär vad Simon mäktar med på en dag. Så är det. Jag har tänkt lite kring det här som är väldigt uppmärksammat, det vill säga att en förbundskapten inte längre är bunden av nationalitet, såklart. Vi pratade om det redan i Qatar. Då tror jag att det var 11 av 32 förbundskaptener som var, ja, som tränade ett land som inte var deras, helt enkelt. I det här VM:et så är det första gången i VM-historien som då en majoritet av alla tränare, 26 av 48 förbundskaptener, tränar ett landslag som är inte är deras eget land, helt enkelt. Man kan lägga till fler. Det finns så här fransk-marokkaner och vad vi nu har liksom, som har, går med dubbla pass och så. Men snällt och snålt räknat så mer än hälften gör det. Och att jag vill prata om det just nu är väl för att vi imorgon så går vi in i en sån där dag. Eller imorgon, idag är det väl då man lyssnar på det här. Det är bara att konstatera att Portugal tränas av en spanjor, Panama tränas av en spanjor, England tränas av en tysk.
Panama tränas av en dansk, vill jag precisera, även om jag vet att gubbfan har spansk pass, men han är fan i med dansk.
Spanjor. Ja. Spelar för Spanien eller?
Ja, jag är fan inte säker här. Alltså jag förknippar ju honom mest med tysk fotboll, vilket gör det hela ännu mer jävla snårigt. Skitsamma, fortsätt.
Today you feel dansk, spanjor, tysk.
Dansk,
som bekant.
Panama-spanjor.
Fan, vad fint. Då betalar man, vet du vad man inte är med i då? Då är man inte med i moms.
Det här är ett internt skämt som du antingen bara får spola förbi eller som annars måste preciseras.
Spola förbi.
Ja, det är bara, vi låter den hänga. Det är för bra för att ge det till massorna.
Exakt. Vill du ha kul med Erik eller vill du underhålla poddlyssnare? Jag vill ha kul med Erik. Uzbekistan tränas av Fabio Cannavaro som bekant. Kongo av en fransman. Colombia av en argentinare. Som ganska många länder ju, och lag i Sydamerika. Och Ghana av en portugis. Det är faktiskt bara Dalic då i... som tränar sitt Kroatien som bekant av då 8 förbundskaptener, 7 stycken andra. Och jag vet inte, har du någon take på det där generellt eller?
Nej, alltså det jag har är ju dels då ett konstaterande av det som förmodligen förblir ett faktum även efter turneringen. Att ja, du kan ju hämta in en konsult i en utländsk kostym, men då frånsäger du dig även chansen att faktiskt vinna VM. För ska man lyckas med det, då krävs det tydligen en typ av kulturell förståelse som ändå försvinner ifall du går den andra vägen. Nu är det väl basken Martinez i Portugal eller Ancelotti i Brasilien som möjligen skulle kunna häva den där gamla truismen, men det tror jag inte. Ja, det tror jag ju inte ifall jag ska fortsätta med det. Men det jag inte har är ju en så här tydlig åsikt om kan det här rent utav vara läge att förbjuda? Borde det vara så att landslag även inkluderar tränarna? Eller är det självklart att ja, men kompetens och kunskap måste ju få färdas över gränserna? Vad är det annars för jävla isolationistisk skitvärld du företräder? Där har jag ingen stark åsikt. Ifall du har det så lyssnar jag gärna på argument.
Jag har absolut inte det. Alltså om någonting så lutar jag mer åt att vara helt för den fria marknadsrörligheten, åtminstone vad gäller förbundskaptener.
Som du brukar.
Som jag brukar. Man kan också lägga till det faktumet om i din lilla faktaruta fråga till att i VM senast så var ju alla fyra semifinallagen tränades ju av. Vad hade vi? Dalic, Kroatien, Deschamp, Scaloni. Och lite i Marocko.
Ja, som ju förvisso var född och uppvuxen i Frankrike men ändå väldigt distinkt marokkan till sin identitet.
Precis, och nyckelordet är väl lite identitet. Alltså, kan man verkligen liksom importera kunnande? Är det värt mer än den här grundläggande förståelsen för en identitet? Jag tror att både du och jag har väl flera gånger pratat om just det där med värdet i en identitet. Att det är just det där som kostar minst pengar men som kan få en väldigt stor, ja, det som Martin Åström kallar marginalnytta.
Men förtydligas inte det väldigt effektivt genom att använda våra senaste svenska landslagsår som kontrastfärger? För där har vi ju formellt sett två utländska förbundskaptener, men en som ju aktivt väljer att vara konträr, att vara revolutionär, att riva upp allt med rötterna och vända på tuvan och stampa på den, Jon Dahl Tomasson, som ska införa en helt ny svensk fotboll, en som inte har någon riktig kontakt med de 50 år som har föregått hans kursändring, och med konsekvenser som vi blev ganska fasansfulla rent fotbollsmässigt. Medan vi å andra sidan då har Graham Potter som inte är världens bästa tränare, som inte ska höjas oreserverat till skyarna, som inte företräder ett komplett landslag som går för guld i VM, men som ändå har kommit väldigt långt från väldigt dåliga förutsättningar på väldigt kort tid. Mycket tack vare att han ändå är intresserad av vad den svenska fotbollskulturen är, vad den svenska fotbollsidentiteten är, vad som går att göra med den in i en ny tid och vad som faktiskt inte kan bara spolas bort och struntas i. Är inte det liksom ganska effektivt sätt byggas en bild av var gränsen för det som funkar går jämfört med det som absolut inte går att landa?
Jag tror att du är inne på exakt rätt sak, för jag tror att man ofta tänker att, och det finns säkert parallell på klubbnivå också, men att man tänker att vi vill hitta en lösning och den enklaste lösningen är tränarbiten, och det är det ju inte, alltså ännu mindre så med ett landslag där du faktiskt har det du har. Du kan inte värva in spelare utifrån en tränarideologi eller så. Utan om det nu finns ett problem, om nu svensk fotboll hade ett problem att vi kanske inte har spelare som fungerar för att spela Jon Dahl Tomasson fotboll, då är inte lösningen att värva in Jon Dahl Tomasson och tro att det kommer automatiskt genom ett trollslag fostra och forma en viss sorts spelare som passar i systemet. Det handlar om andra saker, det handlar om akademier, det handlar om klubbverksamhet, om talangfostran, talangutveckling och hela system. Det är så man förändrar ett fotbollsland. Jag brukar ju alltid återvända till den som är bäst i världen på att tänka fotboll nu när Cruyff är död, det vill säga Jorge Valdano, som ju Det var, tror jag, var i samband med att Brasilien då föll till föga och plockade sin första, eller väldigt modern tid i alla fall. Det har varit någon argentinare eller några andra, någon portugis tror jag också historiskt. Men i modern tid så är Ancelotti den första utländska förbundskapten i Brasilien. Och han har ju inget emot Ancelotti naturligtvis. Han dyrkar väl Ancelotti som alla andra, men att det där är inte lösningen på identitetskrisen som finns i Brasilien. Den sortens lösningar måste komma underifrån, helt enkelt. Och jag vet att Vadano har sagt vid tillfälle också något som är ganska fint, att landslagen är identitetens sista refugio.
Tillflyktsort,
tack så jättemycket. Och där, om den här utvecklingen betyder att man på något sätt tullar och tummar på identiteten eller underkänner den, då är jag emot. Men jag tror bara att man ska vara medveten om vilka krafter man spelar med och vilka möjligheter och omöjligheter som finns just när det gäller det här. Graham Potter är ju, som tränare så har han ju tränat mer tid i svensk fotboll än i engelsk fotboll, så är det ju.
Alltså vi har väl egentligen väntat i, ja men åtminstone 30 år på att det här med nationella spelidentiteter, spelmodeller ska luckras upp till punkten där de helt försvinner. Men det har ju visat sig vara mer motståndskraftigt mot någon typ av liksom pågående hyperglobalisering än vad man hade kunnat tro. För ja, tillflyktsorten, den är fortfarande reell och relevant. Men jag tycker ju ändå att det är fascinerande när den här tanken på den inhyrda konsulten, eller om vi ska vara lite mer generösa, den utomstående kompetensen ändå går hem och betalar sig. För det ska ju himlarna veta att jävlar vad många fotbollsnationer har vuxit genom korsbefruktning genom århundradena. För det går verkligen att prata om århundraden. Fan, Sverige blev ju bara en relevant fotbollsnation på 1930-talet när ungrarna började fly och sen fortsatte komma till Sverige i 25 års tid. Det var ju liksom ungrarna som på nationell nivå var våra Bagan Olsson-figurer. Alltså en utsocknes som kommer till den primitiva byfotbollen och lär vildarna att faktiskt spela fotboll snarare än att sparka och springa boll.
Och så jävla påse nötter.
Exakt så, som Algot i Polsbo skulle ha sagt. Men i någorlunda modern tid så var väl ändå det enskilt mest fascinerande exemplet Gus Hiddink och hans förmåga att faktiskt identifiera just den smärtpunkt där han kunde sätta in en akupunkturnål och liksom få knutarna att lossna. Och jag tror inte vi ska överdriva liksom Gus Hiddinks kulturella förstudier. Han gjorde sådana och han var väldigt mån om att berätta om att han gjorde sådana. Men det tyckte väl rätt ofta var att han lånade ett par böcker, läste väl den första och kanske skummade den andra och sen kände han sig ganska klar. Man hade ju då bevisligen en förmåga att ta in, värdera och sortera information som ändå innebar att han hade lärt sig tillräckligt mycket regler för att sen veta hur de skulle brytas för att komma framåt. Och det första och det största, det var väl liksom Sydkorea och hans sätt att i någon mån göra upp med de extremt fasthamrade auktoritets- och hierarkitankarna som liksom hämmade dem och skjuta in ett litet mått av liksom uppnosigt anti-auktoritärt holländskt frisinne. Och plötsligt var Sydkoreas fotboll på en annan plats än tidigare. Och på olika sätt gjorde han ju sen om det tricket med framförallt Ryssland, men i någon mån även med Australien. Och det gjorde ju honom till ett jävligt intressant studieexempel på just personen som vi egentligen kanske inte riktigt tror på, men som ändå visade sig finnas. Snubben som kommer utifrån och fixar någon annans fotbollskultur utan att liksom börja från grunden och gräsrötterna trapporna och liksom tar den långa vägen, utan i någon mån bara knappa med fingrarna in mot ett mästerskap och sen blev det bättre.
Vet du vilken fotbollskultur som Gus Hiddink hade jävligt svårt att tolka och göra någonting av?
Chelseas.
Ja, och den holländska.
Ja, det är de två. Det finns paralleller de två emellan. Ja, ja. Alltså, han vann väl ändå Europacupen med PSV, så han var ju inte utan framgångar. Men visst, han hade det jobbigt både med Cruyff-figurerna och med liksom Seedorf och Davids-figurerna. Och har man det tufft med båda de polerna, ja, då blir det lite körigt i den holländska fotbollen.
Då är det lite jobbigt. Då, ja, man står där mitt i det splittrade omklädningsrummet. Och då öppnas dörren och så får man sparken. Det är så det funkar. Eller fick han sparken? Ja, i alla fall en av gångerna tror jag fick sparken. Jag minns inte.
Ja, så var det nog.
Så var det nog. Det var väl det jag hade i stort sett. Jag har inte tänkt så mycket mer på just den där. Men det blev ett samtal i alla fall. Och eftersom vi båda är ganska upprymda så tror jag att det blev hyfsat spänstigt trots allt. Vad tror du om Ancelotti då? Eller fel?
Där är det väl just det där att där räcker det inte med hans fingertoppskänsla. Där räcker det inte med att få liksom Vinicius och lira. För att där är fundamenten för bräckliga. Det är väl alltså problemet här är ju såklart att förväntningarna inte står i proportion till verkligheten. Sydkorea förväntade sig inte VM-guld. Det gör ju Brasilien. Ifall inte Ancelotti vinner så har han misslyckats. Så kommer han lyckas? Nej, det tror jag ju såklart inte. För jag kan inte se Brasilien vinna något VM-guld.
Nej, jag tror att de har väl hamnat så illa för att de har väl en modern historik av att välja jävligt usla, eller inte usla, väldigt bra, men fel förbundskaptener. Det var Dorival Schommen där och framförallt kanske Diniz då, Henrik Rydströms mentor och förebild som
relationismkungen.
Exakt, som väl kan funka utmärkt i Frominense, men som ju var en katastrof för landslaget förstås och såklart.
Vart är den facken nu för tiden, vet man det?
Corinne känns det.
Är det så? Timao?
Jag tror det. Jag vet faktiskt, ja. Ska man jag gör en snabb googling.
Googla det och rapportera vad det står mellan Österrike och Jordanien. Sen kanske jag ska börja kolla på att ta mig ifrån The Arrowhead Stadium. Det ska väl kanske adderas till Kansas City-ekvationen. Att det är ett helvete med kommunikationer till och från stadion. Och det finns en risk att den här liksom glöden jag går på in i VM-natten, den kan falna ganska snabbt. Ifall jag blir sittande här utan möjlighet att ta mig tillbaka till hotellet.
Rimligt, jag kan glädja dig med att, och det här var faktiskt lite roligare än jag trodde. Ja, han tog över Corinthians i april. Han ersatte då Dorival Junior. Var väl tvärtom va, med landslaget?
Alltså det är lite eller? Den
nej,
här...
det var samma sak i landslaget kanske.
Men det är liksom Anders Grönhagen tar över känslan som det var i den här gamla svenska karusellen. Nu är det ju Italien som är helt extremt på det sättet. Att det finns ju bara fem italienska tränare och de tar alltid över varandras klubbar hela tiden. Men jag kan ju tänka mig att Brasilien har en motsvarande snurr. Det indikerar ju detta.
Mycket festligt. Men vi går ifrån Mbappé, Kane, nej förlåt, inte Kane, Mbappé, Messi-dagen, Haaland-dagen och blickar väl framåt mot, ja, är det Harry Kane och Ronaldo-dagen då? Får det vara så va?
Nej, det får vara Kongo-dagen i så fall, men absolut, jag inser att det finns olika typer av rubriksättning, men jag har fan inte fått någon Jordanien-rapport ännu.
Jag kan berätta att det står 1-0.
Till Österrike.
Till Österrike, absolut.
Trist.
Romano Schmid, en mörsare från Werder Bremen, rätt upp i första kryss, tror jag.
Ska Ralf Rangnick räknas in i liksom utländska konsultkvoten, eller är han så germansk att man tänker att det är två sidor av samma mynt ändå, de där två länderna, som i vissa har tyckt historiskt, va?
Vad fan ska du annektera Österrike, är det du säger?
Det är onekligen i de markerna vi tassar runt när vi funderar över Rangnick.
Ja, helt igenom fel. Som en befjädrad german. Du, ja, det är väl en och samma skola, en och samma sorts tankegods. Så får vi väl nöja oss med.
Wienerskolan, Mattias Sindelar. Känns som att Rangnick är ett jävla brott gentemot den. Mm. Har inte alls tagit in liksom boulevardfikens betydelse på 1930-talet. Och tur är kanske det.
Österrike, Ungern och så vidare. Ja, nej, svag där.
svag där.
Ja, vad fan, nu hamnar vi vid Donau. Dit ska vi inte. Jag ska till Missourifloden med mitt knyte. Och vi kanske säger så och låter natten ta vid. Eller?
Segla lugnt, kompis.
Så blir det. Hörs imorgon!
Ja.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.